Idag har jag fått en text till mig som jag aldrig talade över förut. Jag vet inte riktigt hur det här ska sluta, men den blev så levande för mig när jag satt och läste den under veckan. Då tänkte jag, måste tala över det här. Men inledningsvis kanske det blir lite tungt för ett väldigt, väldigt allvarligt ämne. Men jag lovar dig, om du orkar hålla dig vaken ända tills är färdig, så kommer du att uppleva välsignelser av det här. Inte kanske av det jag säger, men av bibeltexten, för den är fantastisk. Då vill jag gå med dig till Johannes evangeliet kapitel 15 och läsa ganska många verser från kapitel 15 vers 18 och sen en bit in i 16 kapitlet till och med vers 15 i 18 i 16 kapitlet. Alltså Johannes evangelium kapitel 15 vers 18 till 16 kapitlet vers 15. Vi läser Jesu namn ur Jesu avskedstal till sina lärjungar. Om världen hatar er ska ni veta att den har hatat mig innan den hatat er. Om ni vore av världen skulle världen älska er som sina egna, men ni är inte av världen utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen. Därför hatar världen er. Kom ihåg vad jag har sagt, tjänaren är inte för mer än sin herre. Har de förföljt mig ska de också förfölja er. Har de bevarat mitt ord ska de också bevara ert ord. Men allt detta kommer de att göra mot er för mitt namns skull, därför att de inte känner honom som har sänt mig. Om jag inte hade kommit och talat till dem skulle de inte ha synd, men nu har de ingen ursäkt för sin synd. Den som hatar mig hatar också min fader. Om jag inte bland dem hade gjort sådana gärningar som ingen annan har gjort, så skulle de inte ha synd. Men nu har de sett dem och hatat både mig och min fader. Så skulle det ord uppfyllas som står skrivet i deras lag. De har hatat mig utan anledning. När hjälparen kommer, som jag ska sända er från fadern, sanningens ande som utgår från fadern, då skall han vittna om mig. Också ni ska vittna, eftersom ni har varit med mig ända från början. Detta har jag talat till er för att ni inte ska komma på fall. Ni kommer att bli utstötta i synagogerna. Ja, den tid kommer då var och en som dödar er ska tro sig tjäna Gud. Och det ska de göra därför att de varken känner fadern eller mig. Men jag har sagt er detta för att ni, när deras tid kommer, ska komma ihåg att jag sade det till er. Jag sade det inte till er från början, eftersom jag var hos er. Nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig, vart går du? Men eftersom jag har sagt detta är era hjärtan fyllda av sorg, men jag säger er sanningen, det är bäst för er att jag går bort. För om jag inte går bort kommer inte hjälparen till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er, och när han kommer ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. Om synd, för de tror inte på mig. Om rättfärdighet, för jag går till fadern och ni ser mig inte längre. Om dom, för denna världens första är dömd. Jag har ännu mycket mer att säga er, men kan inte bära det nu. Men när han kommer, sanningens ande, då ska han föra er in i hela sanningen. För han ska inte tala av sig själv, utan allt det han hör ska han tala, och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig. Ty av det som är mitt ska han ta och förkunna för er. Allt vad fadern har är mitt. Därför sade jag att han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Amen. Fader i himlen, tack för Bibelns ord. Och vi ber, Herre, om en liten stund där du ska göra ordet levande. Herre, vem förutom du kan förklara oss för oss vad din son egentligen menade. Och jag ber dig, Herre, att du ska stärka oss genom du har läst och det vi ska tala om en stund. Låt din ande komma över oss, Herre Jesus. Precis som Jesus talar om här, att hjälparen ska komma. Så att vi kan stå emot allt det onda så som du har gjort och segra i ditt namn, i Jesu namn. Amen. Jag har en rubrik som kanske är lite konstig. Världens hat och andens kraft. Men vi ska veta det att vi lever i en tid då kristna är världens mest förföljda grupp. Och någon har sagt att antalet kristna som får ge sitt liv för sin tro idag är större än någonsin tidigare i mänsklighetens historia. Men oavsett hur det är med det, tittar man på Mellanöstern så pågår ett lågintensivt folkmord när man rensar städer, byar på kristna. Antingen konvertera eller dö. Så är situationen för många av våra syskon idag. Vi kanske inte delar uppfattning med dem i alla centrala lärofrågor, men de kallar sig kristna, de tror på Jesus och de vill inte ge upp sin tro när de blir hotade. Och många av dem får alltså sätta livet till. Hur är det i västvärlden? Ja, där förföljs inte bibeltroende kristna på samma sätt med sådana metoder. Men här sker det lite mer sofistikerat. Isolering, hån, förlöjligande. Och det kan vara olika former av följder man drabbas av för att man bekänner sig till Bibelns Jesus Kristus. Det kan bli svårare att få behålla sitt arbete. Eller att få ett jobb därför att man åberopar samvetsfrihet i någon fråga. Och inte anpassa sig till den rådande ideologin. Man kan hängas ut, betraktas som världens avskum i alla möjliga sammanhang. Kristna kan man tala illa om i alla möjliga sammanhang. Det är den enda gruppen egentligen som etablissemanget, om vi säger så, accepterar att man talar ner. Alla andra grupper skyddar man, utom de kristna. Och möjligtvis så kanske vi hotas även av stängda kyrkor och konfiskation av egendom och förbud att predika i vissa bibeltexter. Kanske också öppen förföljelse på gator och torg, fängelse, misshandel, avrättning. Jag vet inte. Och jag vill inte skrämma någon av er. Och jag vill inte få någon att känna sig modlös. Men om allt detta händer oss i en nära eller avlägsen framtid, ska vi veta: vi är i gott sällskap. Det är inte bara de kristna i Mellanöstern jag tänker på. Jag tänker på Jesus själv. Det var ju han som sa i texten här: om världen hatar er, ska ni veta, den har hatat mig för er. Det är jag som är problemet, inte ni. Om världen inte kunde stå ut med den mest felfria person som någonsin har vandrat här nere, utan de måste förkasta honom och korsfästa honom, vad ska då inte hända med oss som har fel och brister? De kunde inte stå ut med Jesus. De var tvungna att göra sig av med honom. Hela hans uppenbarelse var ju bara en påminnelse om deras synder, och de ville inte omvända sig. Alltså fick han gå till korset. Han gjorde det frivilligt. Men de var med. De var ju med i det, folket. Vi är i gott sällskap om detta drabbar oss. Bibeltexten vi läst, en del av Jesu avskedstal till sina lärjungar. Snart ska han gå. Han ska lämna dem för att gå till korset. Oskyldig bära all världens synd. Dö en brottslings död istället för skyldiga syndare. Och då vill han förbereda dem på det som ska komma. Och han vill förbereda oss som sitter här idag. Han vill återigen inskärpa orden: kom ihåg vad jag har sagt. Tjänaren är inte för mer i sin herre. Har de förföljt mig, skall de också göra det med er. Men jag har sagt er detta för att ni när deras tid kommer ska komma ihåg det. Inte bara det. Jesus lämnar oss inte utan hjälp. Han säger inte: allt det här svåra ska hända, nu får ni klara er själva. Han visar oss också vad vi behöver, inte bara för att stå ut, utan för att övervinna motståndet som reser sig upp mot oss. Och vinna seger trots förföljelse. Och det är egentligen det som Jesus vill komma fram till här. Den helige ande, hjälparen som Jesus ska sända oss från fadern. Sanningens ande som utgår från fadern och som Jesus döper oss i. Den gudomliga kraften, den kan ingen resa sig upp. Även om någon ger sig på dig kan de aldrig komma åt den ande som bor i ditt bröst. Det är mitt budskap idag. Så även om världen hatar, ska ni veta, det finns en kraft som är större än allt hat som finns i världen. Guds heliga ande som Jesus vill döpa dig och mig i. Och det är därför vi ber här i församlingen. Att anden ska komma över oss, att alla svårigheter vi möter, vi kommer möta mer svårigheter om vi får ett andligt genombrott. Hur ska vi övervinna det? Jo, genom andens kraft. Man kan fundera på varför världen har så svårt för Jesus Kristus och förföljer hans lärjungar. Och det kanske inte är någon tröst för oss att förstå varför. Men Jesus förklarar faktiskt i texten varför världen tycker så illa om honom. Ingen har vandrat på jorden som varit godare. Ingen har gjort så mycket gott. Ingen har visat så mycket kärlek som Jesus gjorde. Ändå förkastade man honom. Vad beror det på? Och varför vänder sig världen mot Jesus Kristus fortfarande? Det är viktigt för oss att förstå varför. För det säger någonting om sprängkraften i vem Jesus är. Förlåt mig. Det första är det här. Allt detta kommer de att göra, säger han i 15 kapitlet, 21 versen, för mitt namns skull. Namnet Jesus, namnet över alla namn som alla knän ska böjas för, som det står i Filipperbrevet 2:9-11. Vissa frivilligt, andra ofrivilligt. Och därför är namnet Jesus en provokation för världen som inte har omvänt sig. Tala gärna om Gud i allmänna termer, det går bra. Men kom inte dragande med den där Jesus Kristus. Tala inte om att han har hängt på korset. Det står vi inte ut med. Gud går bra. Därför att vi gör oss gärna en bild av Gud som stämmer med hur vi vill att han ska vara. Men om du talar om Jesus som har gått till korset och dött, då blir det allvar på en gång. Allt detta ska de göra mot er för mitt namns skull. Känner du igen detta? När man talar med människor om religiös tro i allmänhet, det är inte så känsligt. Och idag är det inte det. Religionen har ju fått en mycket större arena i samhället än den hade för bara 30 år sedan. Men kommer du dragande med Jesus Kristus, då blir det mycket mer provokativt. Detta ska de göra med er för mitt namns skull, säger Jesus. Så vi kristna har att välja. Ska vi hålla fast i Jesu namn och riskera detta? Eller ska vi lägga Jesu namn åt sidan för att kunna ha ekumenik med muslimer och så här? Det är vad som pågår i kristenheten. Lägg Jesus åt sidan. Då löser sig allting. Eller säg att han är bara en av frälsarna i raden av många. Då är det inga bekymmer längre. Men om vi säger att Jesus Kristus är Guds son, världens enda frälsare, han som är sanningen. Oj, oj, oj. Då blir det på ett annat sätt. Och påstå att alla knän ska böjas i himlen och på jorden och under jorden för den Jesus. Det är något annat. Detta ska den göra mer för mitt namns skull. Och du min vän, du ska hålla fast vid Jesu namn. För du ska veta det. Det är inte bara en provokation. Bibeln säger, Herrens namn är en stark borg. Den rättfärdige skyndar dit och får beskydd. Får du problem, ropa på Jesus. För allt det onda viker i hans namn. Han säger också, detta ska de göra därför att de inte känner honom som har sänt mig, säger Jesus. Och det ska de göra därför att de varken känner fadern eller mig. 21 versen och så 3 versen i 16 kapitlet. Bibeln säger att evigt liv, det är att känna Gud. Att veta vem han är, inte bara till namnet utan också till personen, hans egenskaper, vilja och karaktär. Och vad vi människor förlorade när vi vände oss bort från Gud i Edens lustgård och fortsatte vända oss bort, det var inte förmågan att tänka oss något gudomligt, utan det var förmågan att tänka rätt om det gudomliga. Det var det vi förlorade. Adam och Eva avskaffade inte Gud, utan de bröt mot de bestämmelser som Gud hade satt upp. De tänkte, Gud har inte sagt så. Gud är väl ändå inte sån att han förbjuder oss vissa saker. Och därför att vi inte känner Gud och förlorade förmågan att tänka rätt om det gudomliga, så säger Paulus i Romarbrevet 1, då bytte vi ut den osynliga Gudens härlighet mot bilder av dödliga människor och började dyrka och tjäna det skapade istället för skaparen. Man började se på Gud som en avbild av människorna istället för på människorna som skapade till Guds avbilder. Titta på alla religioner, alla hedniska religioner, vad de har för Guds uppfattning. Då ser du att i den grekiska världen till exempel, där var gudarna väldigt lika människorna. De intrigerade mot varandra, de var elaka mot varandra, de bedrog varandra, stal, ljög, mördade. Det var en bild av människorna. Så tänkte man sig det gudomliga. Och så gör vi fortfarande. Och det var därför man vände sig mot Jesus. För när Jesus kommer och visar så här är Gud, då reagerar man med vrede. För en sån Gud vill man inte tro på. Man vill behålla den där egna bilden av Gud. Gud som bara är snäll, Gud som inte dömer, Gud som enbart är kärlek, Gud som slätar över allting, Gud som inte tar tag i problemen. För det gör inte vi människor, och vi vill att han ska vara likadan. Detta ska de alltså göra därför att de varken känner fadern eller mig. Den tro på Jesus du har, den är unik. Därför att den bryter mot allt vad människan instinktivt tänker om hur Gud är. Därför hatar de Jesus. Och därför avskyr världen de som vill följa honom. Men evigt liv är att känna dig, säger Jesus, den enda sanna guden och den som du har sänt, Jesus Kristus. Vidare, Jesus säger också: om jag inte hade kommit och talat till dem skulle de inte ha synd, men nu har de ingen ursäkt för sin synd. Om jag inte bland när man har gjort sådana gärningar som ingen annan har gjort skulle de inte ha synd, men nu har de sett dem och har hatat både mig och min fader. När Jesus träder in i världen och förkunnar evangelium som vi kommer att tro på, då sker någonting som för världen är mycket svårt att hantera. Någon sätter plötsligt strålkastarljuset på vad som egentligen pågår. I alla möjliga sammanhang kan hemska saker och ting pågå så länge ingen säger ifrån. Och saker som är naturvidrigt kan uppfattas som fullt normalt så länge inte någon tänder en lampa. Och jag minns en gång i högstadiet när en kvinnlig klasskamrat gjorde en sån där grej med oss andra klassen. För jag hade fått en ny klasskamrat. Och lite sådär märkligt så började vi mobba honom. Det växte liksom ovetandes, va. Och till slut var han totalt utfryst. Och vi tyckte till och med att det var roligt att mobba honom. Fruktansvärt. Och så en dag så är en kvinnlig klasskamrat som ställer sig upp i sammanhang och säger: det här ni gör, det är fel. Då får rullgardinen upp fullständigt. Oj, vi har ju tänkt totalt galet. Men så länge ingen sa någonting, då kunde det bara fortsätta. Och det är likadant med Jesus. När han träder in i världen, han förkunnar evangelium, han gör stora tecken under, han uppmanar människor till omvändelse, han går till ett kors, han bär hela mänsklighetens synder, uppstår igen, sänder ut sina lärjungar, oss, att predika om omvändelse för hela mänskligheten. Då är det som att Gud plötsligt tänder en stor lampa i ett mörkt rum. Och plötsligt syns all smuts som inte syns när det bara är mörkt där inne. Enda sättet att hantera smutsen som dyker upp är att antingen falla ner, be om förlåtelse och städa upp. Eller att se till att den där lampan blir släckt så fort som möjligt. Förstår ni bilden? Det är det som händer när Jesus kommer in i världen. Därför man reagerar så instinktivt. Vi vill inte se det här som du kommer att visa. Vi vill ha det så här. Men tänd inte ljuset. Därför avskyr världen Bibeln. Därför avskyr världen det evangelium som Bibeln talar om och den Jesus Kristus som Bibeln berättar om. Och i förlängningen de människor som bekänner sig till Bibelns budskap och vill leva efter det. Har ni hört historien om kejsaren utan kläder? Där är helt plötsligt ett litet barn som säger: nej, men han har ju inga kläder på sig. Ingen vågade säga någonting. Därför att då skulle ju kejsaren avslöjas. Därför höll man tyst in i längsta. Eller har ni hört det engelska uttrycket to rain on someone's parade? Nu har jag hört det, va? Mänskligheten paraderar runt i världen och man har flaggor och man skryter om sin egen inneboende godhet och man säger: vi är så bra, vi kommer lösa alla problem. Och då kommer den kristna tron som ett skyfall som drar in och man blir totalt genomvårt och det är inget kul längre. Det gäller att stoppa den här kristendomen. Den förstör ju allt det roliga. Förstår ni varför Jesus blir en sån provokation? Jesus säger vidare, ni är inte av världen, utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen. Därför hatar världen er. Johannes 15 och 19, det var det vi läste alldeles nyss. Ni som jobbar inom sjukvården, ni får säga till mig om jag har fel här med den här bilden. Men liksom kroppen reagerar på främmande ämnen och aktiverar immunförsvaret för att attackera virus och bakterier som kommit in. Reagerar världen likadant när någon är född på nytt genom tron på Jesus Kristus. För en sån person hör inte hemma i världen. Och när ett främmande element kommer in i världen, då vänder sig världen mot. Detta är ett hot mot miljön. Precis som att kroppen reagerar mot virus och bakterier. För Jesus har utvalt dig och mig och tagit oss ut ur världen. Varför är vi kvar här? Jo, för att förbereda fler människor på att han ska komma tillbaka. Men du är lika onaturlig i den här världen som en fisk på torra land. Om du och jag skulle åka ner till Rinkebysjön och vi skulle se en abborre komma gå förbi där på bryggan, skulle vi säga att det här är inte klokt. Abborren hör hemma i vattnet. Det är samma sak med dig och mig. När du och jag är fyllda av Guds ande och lever för Jesus i den här världen, då är vi onaturliga. Det är därför du känner dig så konstig när du ser dig omkring och tänker, det här är ju inte klokt. När du slår på tvn och allt elände strömmar förbi, tänker, det här har ju ingenting med mig att göra. Hur ska jag kunna leva i det här? Det beror på att du är född på nytt. Jesus har fött dig på nytt, han har utvalt dig, tagit dig ut ur världen. Men så länge du är kvar här är du ett hot mot den. Så reagerar världen mot den som tror på Jesus. Varför säger Jesus detta? Varför vill han att vi ska förstå varför världen hatar oss? Nyckeln är det han säger här. För att vi inte ska komma på fall. Motstånd kan orsaka modlöshet och vår tro kan lida skeppsbrott. Gud är på vår sida. Han vet och han säger, sånt måste komma, det är ännu inte slutet. Det måste gå sånt här över världen. Har de förföljt mig, kommer de att förfölja er. Och var en som vill leva gudfruktigt i Jesus Kristus kommer att förföljas. Men var inte modlösa. Jag ska inte lämna er faderlösa. Det finns ett motmedel. Den heliga ande. Och nu kommer vi till det som jag hoppas ska uppmuntra dig. Guds motmedel mot världens hat är dess detta. Den heliga andes vittnesbörd. Jesus lämnar oss inte. Han ska komma till oss. Han säger i texten här. När hjälparen kommer som jag ska sända er från fadern, sanningens ande som utgår från fadern, då skall han vittna om mig. När jag går bort ska jag sända honom till er. När han kommer ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. Om synd, för de tror inte på mig. Om rättfärdighet, för jag går till fadern, ni ser mig inte längre. Om dom, till denna världens härskare är dömd. Och han, anden, skall förhärliga mig. Lägg märke till att Jesus formulerar så här. Hjälpare, säger han. Grundtextens ord betyder tröstare eller försvarsadvokat. Ni som har varit med länge kommer ihåg en gammal sång. Hugsvalaren, sjöng man. Hugsvalaren är här. Det betyder tröstaren. Någon som tröstar den som behöver tröst. Hjälparen, det är sanningens ande. Den utgår från fadern och sänds av Jesus själv till våran hjälp. Se ni här, bakom detta motmedel ligger alltså hela den gudomliga treenigheten. Fadern, sonen och anden, hela gudomens uppmärksamhet riktas till att agera för dem som tror på honom och som är utsatta för världens avsky och hat. Vi ska veta det. Hela den gudomliga fullheten står på vår sida. Det är det första jag vill att ni ska se. Och vi talar gärna också om andens verk i oss, och det ska vi göra strax. Men när Jesus talar om det här på det här sättet, då talar han om vad anden ska göra i världen utan vår inblandning. Han säger, anden ska vittna om Jesus. Vi brukar säga, hur ska vi kunna vittna? Hur ska vi göra? Det är viktigt att vittna, som kristen säger. Men Jesus säger, anden ska vittna. Anden själv, utan din hjälp, ska röra vid människor. Innan Noa bygger arken, så står det att Gud säger: min ande ska inte bli kvar hos människorna för evigt. Deras tid ska vara 120 år. De fick en nådatid innan arkens dörrar stängdes och översvämningen kom. Men i grundtexten står det: min ande ska inte brottas eller kämpa med människorna i längre än 120 år. Alltså Gud agerar själv för att vända en hatisk värld tillbaka till sig. Och det gör han genom sin heliga ande. Och när anden vittnar, då betyder det att bära vittnesbörd och bekräfta att något man vet är sant på grund av att man har hört det, sett det eller lärt sig det genom gudomlig uppenbarelse. Detta är vad vittna, och det är vad anden gör. Anden ska också överbevisa människor om synd, rättfärdighet och dom. Här handlar det om att övertyga och tillrättavisa någon generellt genom att framkalla ånger och skam hos personen i fråga och föra ut något i ljuset så det blir synligt. I fråga om synd handlar det om att anden ger människor syndanöd. Syndanöd. Att utan mänsklig påverkan så upplever människor: jag har synd i mitt liv. Hur ska jag bli av med den? Det är anden som gör det. I fråga om rättfärdighet, att de inser att Jesus bar deras synder, att han uppstånden sitter på faderns högra sida. I fråga om dom, att de inser att domen som kommit och kommer över ondskan är rättfärdig. Och det finns bara ett sätt att klara sig, det är genom att kasta sig handlöst på Jesus Kristus. Detta gör anden, och i detta så förhärligar han Kristus. Han lyfter upp Jesus, han målar Kristus för människorna, han får dem att förstå att det finns inget annat hopp än Jesus. Detta gör den heliga ande. Och det är Guds motmedel mot ondskan. Allt detta går ut på att Gud vill övertyga människor som lever i synd och mörker om att Jesus finns, att han älskar dem, att han dött för dem, att han lever idag, att han kan frälsa var och en som tror och som vill omvända sig. Men anden verkar också i dig och mig. Och här vill jag sluta. Om andens främsta uppgift är att utan mänsklig hjälp föra människor och vittna för människor om Jesus Kristus, så inbjuder Gud oss i samma andetag att utgjuta sin ande över oss för att vara med i andens verk. Gud vill att vi ska samarbeta med hans ande. Anden har en uppgift att vittna för världen, och vi får vara med på samma sätt. Och hur sker det? Jo, jag ska sända hjälparen från fadern när jag går bort. Ska jag sända honom till er? När Joel profeterar om att Gud ska utgjuta sin ande, det gör han det över allt kött. Men Gud går också till enskilda människor och utrustar dem med andens kraft. Det är det som är andedopet, mina vänner. Det som Jesus talar om när han befaller lärjungarna att stanna i Jerusalem: när den helige ande kommer över skall ni få kraft och bli mina vittnen. Andra är något som Jesus sänder till oss och som kommer över oss. Och lyssna nu. Som vi behöver. Det är inte så att vi kan välja bort detta. Vi behöver bli döpta i den heliga ande för att orka med det som står framför oss. Det är inte så när du har kommit till tro att detta är något som bara pingstvänner har hittat på. Människor har trott på andedopet under århundraden. Man har inte kallat det så däremot. Men för metodisterna heter det den andra välsignelsen. Och för många baptister så var det: man upplevde Guds kraft, sa man. Det är samma sak. Man behövde det för att överleva som kristen i en värld som var fientlig mot den. Gud lovar oss bara det vi behöver. Och vi behöver anden. Varför? När han kommer sanningens ande ska han föra er in i hela sanningen, säger Jesus också. När anden kommer in i en troendes liv så skänker det ljus och klarhet åt sånt som har varit dunkelt och oklart. Det är andens avgörande uppgift att föra in oss i sanningen. Och här använder grekiskan ett ord som betyder att vara vägledare, guide eller lärare. Du som ställer dig frågan: hur ska jag förstå Bibeln? Hur ska jag förstå de andliga sanningarna? Hur ska jag få ihop alla de här motsättningarna och sånt som ser ut att vara självmotsägelse i Bibeln? Hur ska jag få ihop det? Det är anden som är svaret. Anden vill vara din lärare, din vägledare och din guide in i hela sanningen. Allt det som Gud har uppenbarat. Det är viktigt. Och eftersom Jesus är sanningen, så handlar det om att när anden kommer in i ditt liv, då får du en närmare relation till Jesus. Jesus säger, jag ska inte lämna er faderlösa, det är jag som ska komma till er. När lärjungarna hade Jesus bredvid sig under 3 års tid, det var ju fantastiskt, men de fick en ännu djupare relation med honom när de blev döpta i den helige ande. Från att Jesus var vid sidan av dem, så bodde han nu i deras hjärtan och fyllde dem på insidan och utsidan. Och så säger han, också ni ska vittna, eftersom ni har varit med mig ända från början. Jesu 12 lärjungar, Judas kan vi räkna bort, men de fick ett särskilt uppdrag att berätta för hela världen om vad Jesus var, vad Jesus gjort, vad Jesus sagt. Och detta uppdrag nämner Jesus sen när han ber, för då säger han, jag ber för alla de som genom deras ord kommer att tro på mig. Där bad Jesus även för dig innan han gick till korset. Bad han för dig att du skulle komma till tro genom apostlarnas ord och bli bevarad. Det är stort att den förbönen har burit dig ända hit. Det är det första. Men de här lärjungarna kallades apostlar, och deras särskilda uppdrag berodde på att de varit med Jesus ända från början. Grunden för kallelsen att vittna om Jesus låg i att de levt med honom dag och natt under 3 års tid. Så har inga andra under historien haft möjlighet. Men, och där vill jag stanna, grunden för kallelsen till dig och mig är densamma. Om du och jag vill vittna om Jesus, så börjar det med att vi är tillsammans med honom. Ser ni det? Han säger till lärjungarna, ni ska vittna om mig, för ni har varit med mig. Och han säger till dig och mig då, ni ska vittna om mig, för ni har varit med mig. Jag vill att ni är med mig. Och jag vill ge er allt det ni behöver för att kunna vittna om mig. Men kom till mig och börja vara med mig. Stå inte på avstånd. Jag finns här. Jag vill att ni ska vara med mig. Bekymra inte för allt det där. Du undrar, hur ska det gå med mitt arbete, med att bekänna min tro på Jesus? Tänk om jag förlorar det. Ja, det är bättre att du gör det än att du går igenom hela livet utan att bekänna din tro på Jesus Kristus. Men bekymra inte för det där. Kom till mig, säger Jesus. Var med mig. Ta emot det jag vill göra. Jag vill döpa dig i en helig ande. Jag vill ge dig en förmåga att kunna vittna som du inte har haft. Anden är ingenting som kommer till oss för att komplettera något vi redan har. Vi har ingenting. Anden kommer till oss för att ge oss något vi inte har, som vi inte ens är i närheten av. Det beror inte på dig och mig. Det beror på honom. Att vara tillsammans med Jesus. Förstår vi nu varför Jesus befallde sina lärjungar att vänta i Jerusalem tills de fått uppleva den gudomliga kraften? Det var inte första hand för att de skulle göra några speciella känslomässiga upplevelser, utan för att de var chanslösa utan den helige ande. Men om vi har anden i våra liv, då finns det kraft att vinna seger över den där världen där ute. Över allt hat som finns, över synden och över djävulen själv. Det finns hos Gud. Denna kraft som de heliga haft, som vi sjöng i. Hur kunde de gå ut ur stadsportarna och låta sig avrättas för sin mästares skull under lovsång? Hur var det möjligt? Den heliga andes kraft. De räknade inte sina liv för värt för någonting. De förstod, vi äger något som är bättre. Och vi har fått en försmak av det. Och det vill Jesus ge dig i den här förmiddagen. En försmak. Eva läste här om anden som ett sigill, ett förskott på arvet. Mina vänner, vi tycker att den här världen, den ser ut som att den ska bestå för evigt. Den kommer inte göra det. Världen är skör. Den kommer förgås i eld och vatten, säger Bibeln. Men det finns hopp. En annan värld. Och dit vill Jesus föra dig. Han vill ge dig förskott. Hemligheten till att få tag på detta, det är att du är tillsammans med Jesus. Kom till honom. Öppna ditt hjärta. Och han ska göra ett mäktigt verk i dig. Amen. Jag tackar dig Jesus att du har besegrat allt det onda. Och jord och hav och himmel, allt är dig underlagt. Jesus, du är universums herre. Och det finns kraft hos dig för att övervinna allt motstånd, allt som reser sig upp mot dig. Därför att du är segerfursten från Golgata. Och jag ber dig herre att du ska befria oss från all fruktan. Tack att du vill lösa oss från all rädsla för vad människor ska säga och tycka och tänka. Tack att du har kallat oss och utvalt oss och fört oss ut i världen, Jesus. Och vi hör inte längre hemma här. Och det finns en bättre värld för oss, herre. Men du, Jesus, vill bekläs med kraft från höjden. Och du låter din ande falla över oss och fylla oss med din kraft så att vi kan öppna vår mun och frimodigt bekänna vår tro. Vad det än må kosta oss, Jesus. Och jag prisar dig för att du vill fylla oss med glädje. Och jag vill prisa dig också för att du vill låta anden göra just det vi har läst om här. Vittna om dig. Överbevisa människor om synd, rättfärdighet och dom. Och föra människor till tro. Och vi ber dig herre att du ska använda oss i detta. Låt din ande komma över oss herre i denna stund. I Jesu namn. Amen.